Vi priser dig, Herre, för det du har gjort så långt den här helgen, Herre. Vi tackar dig för de fantastiska vittnesbyrd vi hör om hur du möter människor i djupt mörker, Herre. Hur du möter människor i sådana förtvivlade situationer, och du kommer med din frälseskraft, Herre. Åh, Helligånd, vi önskar att öppna detta rum för dig nu, och att du också ska få virka här. Du ska få virka i våra hjärtan. Du ska få virke, Herre, den här kvällen. Och jag ber för var och en som har kommit hit, Herre. Det finns människor här med olika typer av behov. Och vi vet att evangeliet är din kraft till frälse. Evangeliet har inte förändrat karaktär, Herre, och vi tror på den samma Jesus som uppenbarar sig i skriften. Vi tror, Herre, på det evangelium som uppenbarar sig i skriften, Herre. Och vi ropar till dig, Helligånd, om att du kommer och uppenbarar evangeliets övernaturliga kraft idag. Vi ber om helbredelser, vi ber om befrielser, vi ber om frälse och upprättelse, Herre. Vi har ingen ambition om att ändra det konceptet som du kom med när du sa att himmelrika är nära, omvänd dere. När du sa att den Helligånd var över dig för att och ha salvet dig för att förkynna goda nyheter, evangelium till fattiga, Herre. Och vi bara tackar dig för att det finns där fortsatt, Herre. Och vi ropar och ber till dig om att du ska komma med din kraft, och du ska manifestera ditt närvaro i menigheten på samma måte som du gjorde i den första tiden, Herre. Och vi bara tackar dig för detta. Rosala bandic di kiri baitia. Kom, Helion. Rosolo bandic di kiri baitia la brandaia. Vi är så avhängiga av dig, Helion. Robo boshidi di bandoria la bandic di kiri baitia. Åh, vi tackar dig. Kom till den här fantastiska menigheten. Lobrosidi di bande som har tjänat dig så trofast genom så många år, Herre. Tack för nya visioner. Tack för nya utfordringar, Herre. Tack, Herre, för nya steg i troen, far. Ramana Siriri Bondoria. Åh, far, jag tackar dig för att du bor så mycket gott material i det här fällskapet, Gud. Men jag bara ber om att det inte ska lena sig tillbaka på det du har gjort, Herre. Men sträcka sig fram, far, och se nya fjälltopper. Sträcka sig fram och se nya generationer. Sträcka sig fram och aldrig bli förnöjd, Herre, far. Men släppa fram den yngre generationen i fronten och bryta ny mark, Herre, far. Jag bara ber om det, Herre, far. Jag ser ett bild av yngre människor trär fram i fronten och formar en ny plog och plöjer upp nytt land för evangelium. Åh, jag bara tackar dig för det, far. Jag tror det är tid för att slippa fram ett yngre ledarskap och skapa en ny plog, en ny friskhet, en ny energi, nya utfordringar, nya visioner och nya genombrud, Herre, far. Åh, Gud, jag bara tackar dig, Herre. Åh, jag tackar dig för nya genombrud, Herre. Nya genombrud i den här menigheten i Jesu namn. Åh, jag bara får det i mig att plöja ny mark, Herre. Bryta upp nytt land och plöja ny mark, Herre, far. Jag ser akkurat som att det är en fjällknaus. Vi körde förbi en och där en håll på att spränga. Och jag ser som att det är en fjällknaus som ska brytas upp. Och det ska etableras nytt land för evangeliet, Herregud. Åh, jag bara tackar dig för detta, far, i Jesu namn. I Jesu namn. Åh, far, och så talar du också till mig. Jag vet inte vem det är, men det är en land som har kämpat med depression, far. Och jag kommer emot den depressionens ond i Jesu namn. Och det är ett land med den personen som är kopplat också till det jag snackar om här, Gud. Att när den här personen kommer lös, så kommer också visionen lös, far. Så i Jesu namn kommer jag emot den onden av det här tungsinne och den här depressionen. Jag tar auktoritet över den i Jesu namn. I Jesu namn. Åh, far, i Jesu Kristi Nazarens namn. Frihet, Herre. Vi talar frihet över den här menigheten. Vi talar frihet över det här folket. I Jesu Kristi Nazarens namn. Jag talar frihet över den här menigheten. Åh Gud, 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 du vill frigöra nya visioner. Du vill frigöra ny kraft till genombrud, till att nybryta ny mark, Herre. Åh, jag tackar dig för det i Jesu namn. I Brasili Bandoria la Brandatsta Koroboitja. Och så hör jag också inne med att det ska aldrig ifrågasätta dig själv, alltså. Stille spörsmålstegn vid dere selv. Rosolo bondi, om Gud har sagt det, så kan han göra det. Rosolo bondi nitstikiri baitja. Åh, en ny frimodighet, Herre. En ny frimodighet, Herre Gud. Åh, jag ser som att det kommer en ill, en dop i ny frimodighet över den här menigheten. Rosolo bokibre sikatini marta. Åh, så kom helgen. Jag bara ber om att du kommer i Jesu namn. Och du sätter den här menigheten i brand. De är i brand, men du sätter dem i brand, Herre Far. Och när nya visioner kommer in, Gud. Ibrosola bakiria baitja. Åh, jag tackar dig. Rosolo bondea. Kan jag bara få upp pianospelaren? Kan vi få upp den som spilte? Oh rebere shiriri bartolo cobre betste kere beitia labranitste kiri beitia. Oh rababa karabasiko toro mosiriri bendetste kere beitia. Oh rababa korobosike tiriri beitia la cabra matsta cobre betste kiri beitia. Oh brosolo konditste kiri beitia la bachaya. Och jag tackar dig, Jesus. Att den Jesus som vi tillber, det är den Jesus vi läser om i skriften, Herre. Och var det noe som det kom en förväntning på, så var det att du skulle helbrede. Att du skulle upprätta och sätta människors fri, Herre. Och du sa till och med att salig är den som inte tar anstöt av mig. Att det är så lätt att vilja göra dig till något annat än det skriften säger, Herre. Men om skriften säger att du har tagit vår sjukdom in i din egen kropp, Herre, så är det det som gäller. Och vi vill tro på dig som Jehova Rafa, Herren vår läge. Och nu ber jag om att den salvelsen ska komma in i dessa lokalerna, Herre. Salvelsen till helbrede de syke. Jag ber om det, Herre, i Jesu Kristi Nazarenes namn. Kom helgon. Kom med den samma salvelsen som vilt över Jesus. Låt den salvelsen få vila över disse lokalene. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Kororo bondotstike. Jag må bara vara i bön fram till att den helgon släpper mig in i nästa steg. Lobro sili bandoria karta la brandicchi di baita. Åh, bräste, Herre, jag känner en sorg över att vi har gjort dig till något annat än den vi läser om i skriften. När du ser plagade människor, när du ser människor som lider, så har du allerede gjort något för dem på korset. Och du har också visat oss vad du gjorde, som när den spedalske kom till dig och sa: Jesus, om du vill kan du göra mig ren. Och du sa: jag vill bli ren. Att din vilja är alltid att möta oss i smärta. Din vilja är alltid att möta oss, Herre, på den måten som du mötte människor i evangelierna, Herre Jesus. Vi önskar inte att förändra dig, även om inte vi ser det alltid ske, så vi önskar vi fortsatt att ära dig för den Bibeln beskriver dig som, Herre. I Jesu namn. Tack, Herre. Amen. Tack, vi kan vänta. Yes, så fint. Fint att vara här. Om inte du har varit med i seminariet så långt, så heter jag då Rune. Som sagt, så är jag för tredje gång, så det finns ju en viss fara för att ha sett mig för. Men, och det är väldigt, väldigt hyggligt att komma tillbaka till vänner. Väldigt hyggligt att komma tillbaka till en så fin menighet som detta. Och så väldigt hyggligt att ha med sig så fina vänner som från Life Church. Jag har ju stått som pastor nu i Life Church, det heter Heart Church, fram till i 1 juni. Då proklamerade vi Life Church. Heart Church var en del av Sebastian Staxets organisation Heart för, men de vill driva ren evangelisation och inte driva menighet, så då frikopplade vi menigheten från Heart och så etablerade vi Life Church nu i 1 juni och bygger menighet, och det är väldigt, väldigt spännande. Och det är också väldigt fint att se att människor som har en krävande bakgrund For eksempel i dag så står det i, på nasjonale nyheter i Sverige om, om et par som blitt hentet av politiet fra Dubai fordi at de har vært dypt involvert i avretninger i gjengkriminaliteten i Sverige. Og den her gutten da, som ble hentet inn, han er sønnen til søstra til en av våre ledere i menigheten, for eksempel. Så det er den virkeligheten som råder i Stockholm, og det er fantastisk å se at Gud har et svar i det her mørket. Og vi tror også at vi bare er i begynnelsen av en vekkelse som skal liksom bare bryte ny mark også i det svenske, det vi kaller for utenforskapet. Jeg har sett nå at man begynner å bruke de samme termene her i Sverige, nei, i Norge. Man har jo vært redd for svenske tilstander i Norge, men nå tror jeg dere like gjerne bare kan begynne å snakke om de norske tilstandene, for nå virker det som at det har slått røtter her i Norge også, det med gjengkriminalitet. Og vi har det i, han har jo snakket da om førorten, altså forstadene, forstedene der det har satt seg en sosial segregasjon, et parallellsamfunn, der mennesker vokser opp under helt andre forutsetninger enn majoritetssamfunnet. Og har helt andre forutsetninger, som vi hører fortalt her, og der djevelen herjer med mennesker. Og det er fantastisk da å se hvordan Gud kan plukke dem. Og jeg tror bare at vi er i begynnelsen. Vi roper til Gud om vekkelse. Vi roper til Gud om at Gud skal reise opp sterke ambassadører for et sant evangelium, som er trygge med det de leser i Bibelen, og evner å levere Guds overnaturlige kraft der de går fram og der de preker. Og det var så veldig, veldig fint å kunne ha dem med her og la dem få lov til å være med, se et godt fungerende menighetsmiljø, og også få lov til å være med og dele sine vitnesbyrd og betjene mennesker. Det setter vi veldig stor pris på. Amen. Men vi skal snakke litt om det der med å liksom tilbake til evangeliet. Og jeg skal bruke et lite eksempel om jeg hadde lånt ut min bil til min sønn, og så når han kommer tilbake, så oppdager jeg at et par av setene er borte, et par av hjulet er borte, og liksom, det er liksom, bilen er liksom annerledes når den kommer tilbake enn det det var når han fikk den. Og så sier sønnen min at, nei, men jeg synes det ble litt bedre sånn her, jeg, sier sønnen min. Da kommer jeg til å bli litt sånn halvt indignert, fordi at jeg ville jo bare at han skulle låne bilen og ikke bygge den om. Og du vet at når Jesus kom til jorden, så kom han og formidlet noe som var et budskap, men det var så mye mer enn et budskap. Det hadde et innhold med seg. Og vi ser det innholdet veldig mye i den forventning som ble skapt rundt Jesus. Og vi kan gå til skriften og gå til Matteus evangeliet. Jeg antar at det er med deg som med meg, at du elsker å lese evangeliene og bare bade i det som vi ser Jesus bare fungerer i hele tiden, i side opp og side ned i denne boka. Skal vi se, nå skal jeg bare finne da det som jeg tenkte jeg skulle lese for deg. Det kan jo være krevende. Ja, vi kan lese det her. I Matteus evangeliet kapittel 9 og vers 35. Og da står det så her: deretter dro Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, si evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Men da han så folkeskarene, ble han grepet av dyp medlidenhet med dem, for de var utslitte, motløse og spredd omkring som sauer uten hyrde. Da sa han til disiplene sine: høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeiderne til sin høst. Så her ser vi hvordan Jesus i begynnelsen av sin tjeneste begynner å introdusere det som er hans konsept. Og konseptet er veldig mye pakket inn i det her begrepet evangeliet. Si evangeliet. Og du og jeg, vi vet at evangeliet, det kommer fra, fra det greske, og det betyr helt enkelt gode nyheter. Amen. At det fantes nå gode nyheter til plagede mennesker. Og det er jo veldig tydelig hvilken type av mennesker det her var gode nyheter for. Det var gode nyheter til de som hadde alle slags sykdommer. Det var gode nyheter til de som hadde alle slags skrøpeligheter blant folket. Det var altså noe med Jesus som gjorde at du kunne ha en positiv forventning om du hadde et problem. Spesielt om du hadde et problem i kroppen. Og vi ser jo det om og om igjen, at når Jesus kommer til en plass, så har ryktene gått føre, og så har menneskene samlet seg på torgene og der hvor Jesus liksom var på vei til å komme. Og så fort Jesus kom inn på en plass, så liksom klumpet menneskene, de trykte seg sammen, fordi at de visste at om jeg bare kommer i kontakt med klærne hans, så går det kraft ut og helbreder oss. Og det står at alle, sier alle, alle som rørte ved ham ble helbredet, står det. Det står ikke at iblant, liksom noen gang, så at Peter kunne få ut et Instagram-innlegg om akkurat det der, så ble noen helbredet. Det var liksom alle ble helbredet. Og om igjen så ser vi da at mennesker kommer til Jesus med forventning. Og det var jo fordi at de så og hørte, ble fortalt om, at det var dette som skjedde. Så det bygdes opp en forventning om at når Jesus kommer, om jeg bare kan komme i kontakt med denne Jesus, så kommer jeg også til å kunne bli frisk. Og vi har jo en så vakker historie om det. Skal vi se om jeg finner nå da. I Markus kapittel 2, der hvor Jesus hadde jo sin base i Peters hus i Kapernaum. Det står jo om når Jesus da slår seg ned i det huset i Kapernaum, så står det jo at når han kommer dit, så er Peters svigermor syk, og til Peters store forferdelse, nei da, det var bare en dårlig spøk, så helbreder Jesus svigermoren. Og hun står opp, og så står det at hun tjente ham, står det. Og så står det at på kvelden, vi kan jo lese det også, I Markus evangelium kapittel 1 og vers 32. Om kvelden, da solen var gått ned, førte til ham alle som var syke og demonbesatte. Det vil si at de støvsuget hele området for syke og demonbesatte mennesker. Det var bare liksom å gå rundt i husene og dra dem ut, bære dem ut, skyve dem ut på trillebårer, bårer, alt. Få dem bort til Peters hus, for nå er det noe som skjer på den plassen. Jesus har kommet, og det er noe som han har med seg som helbreder syke. Oi, hvilken entusiasme det var i Nordhordaland. Så står det da i vers 32, om kvelden da solen var gått ned, førte de til ham, til alle som var syke og demonbesatte, og hele byen var samlet ved døren. Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange demoner. Han tillot ikke demonene å snakke, siden de visste hvem han var. Så det her er liksom noe av kjernen i det Jesus sto for. Og vi ser jo hvordan det her fortsetter gjennom hele evangeliet. Grunnen er jo, skal vi se, vi sa jo også, vi skal lese, la oss lese kapittel 2, om en, liksom et godt eksempel på hvordan det her vekker tro og forventning i mennesker rundt dem. I kapittel 2, vers 1, etter noen dager kom han på ny inn i Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme, det vil si at han er jo da i Peters hus. Om du reiser til Kapernaum i dag, jeg har jo vært der mange ganger, så kommer du jo å kunne se Peters hus, delvis fordi at katolikkene har bygd en megakyrke, en sekskanta kyrke over Peters hus, men også fordi at arkeologer og guidene som er der, de sier at det var her Peter bodde. Og det har med at de har funnet liksom inngraveringer på deler av leirkroker og så videre, der de ser at det har stått at det var Peters hus. Och det är lite fascinerande för det att det är det största huset i Kapernaum, vilket betyder också att för den här officeren byggde en synagoge till Kapernaum, så var det sannsynligtvis så att folk blev samlat sig i Peters hus, för det var det största huset i byn och det var där man hade då fredagsbönen. Så det var inte ovanligt att folk kom till Peter. Peter var vant det och Peters familj var vant det, och nu flyttet Jesus in där och nu var det lika mycket stå här igen. Folk kom till Peter, och här ser vi ju då i kapitel 2 att nu har de varit ute på en runde. Det är ju då efter den här kvällen hvor det har varit fantastiska mirakler och hela Kapernaum har varit samlat, så lägger de sig och sover, och så står det här längre fram att Jesus då står upp tidigt på morgon och söker Guds ansikt för hur han ska ta det här vidare, och disciplinerna kommer lite sån träga upp på morgon och letar efter var är Jesus, liksom det här måste få fortsätta, och så säger ju Jesus att vi må ut i de andra byarna i Israel. Men så kommer de efter den runden tillbaka till Kapernaum, och i vers 1 i kapitel 2 så står det sån här då: efter någon dagar kom han på ny in i Kapernaum, och det blev känt att han var hemma. Snart var det så många som samlat sig att det inte var plats till att ta emot alla, inte en gång vid dörren, och han talte ordet till dem. Så här är Peters hus helt packat med folk. Då kom det någon till honom med en lam man som blev båret av 4 män. Det är helt fantastiskt. Så här kommer det alltså 4 vänner som har med sig en lam man till ett hus som är bara helt packat med människor. Och sedan de inte kunde komma i närheten av han på grund av folkmängden, tog de av taket där han var. Och då kan man ju undra vad så Peter syntes om det. En sak är att svigermoran nu är frisk, men nu försvinner taket också. Då de hade fått lagt ett hull, fite de ned sängen där den lam, som den lamme låg på. Den lamme var på. Då såg Jesus deras tro. Och det är det som är så fantastiskt. Hela tiden så ser vi ju detta, att Jesus är så avhängig av förväntning. Tror du att jag kan göra detta? Det var ju det typiska Jesus sa till någon när de kom till honom med ett önske om helbredelse. Tror du att jag kan göra detta? Och de sa: ja, jag tror. Och en gång så var han ju uppe i nordliga Israel, och så var det en kananeisk kvinna som ropade Jesus. Ryktena till och med gått till hennes liksom kultur att den här mannen, han helbreder. Här är det ingenting som är omöjligt. Det döde står upp, de spedalske, de blir friska, blinde ser, och nu hade hon en datter som var demonbesatt. Och hon bara går och ropar till Jesus, men Jesus har ett problem. Gud har sagt henne att nej, du ska inte gå till hedningarna. Det är disciplen som ska göra. Du ska hålla dig till Israels barn. Och då i den samtalen, vet du vad Jesus säger? Det är inte rätt att ta brödet från barna och ge det till hundarna. Jesus såg på helbredelse som barnas bröd. Oj, vad du är entusiastisk. Halleluja, skulle du ha sagt. Du är ju ett Guds barn. Amen. För Jesus så är det liksom något av det mest centrala, maten, att vi kan förvänta oss mirakler. Att vi kan förvänta oss helbredelse. Att när någon runt oss är syke, att vi faktiskt kan sträcka oss ut till Jesus och röra vid duskene från hans mantel. Amen. För kraft går ut ifrån Jesus och helbreder i syke. Amen. Och Jesus, han såg deras tro. Och ibland så må vi också bara liksom visa Jesus att vi tror. Vi måste sträcka ut våra hjärtan. Vi måste börja be, vi måste börja bekänna. Vi måste börja be människor be för oss. Och det spelar ingen roll, vi är så vant till att det inte sker, att vi tör nästan inte att gå på nya smällar, nya skuffelser. Och då liksom är det något i tron som dör ut, för det är enklare att slippa än att möta det här att det kanske inte sker. Vi har ju ett gott exempel på det i förbindelse med Jesu födelse. När Zacharias är i templet och han offrar i templet och gör tjänst inför Gud, och så möter han en ängel som lovar han ett barn. Och vi vet ju att Zacharias och Elisabet, de var utan barn. Och de var blivit gamla, och det var säkert deras bönämne genom hela livet, att Gud på en eller annan måte skulle liksom ta den här skammen ifrån dem och ge dem en arving. Och när ängeln kommer, så är det som att Zacharias bara: nej, jag orkar inte gå in i det där.
Och då säger Zacharias, hur kan det ske? Och så liksom släpper han fram utron istället för tron. Maria är ju med om det samma ett halvt år senare, men nu är ung. Hon har inte gått på disse smällene. Hon har aldrig blivit skuffad. Hon är enkel och ydmyk. Så när Gabriel säger till Maria att du ska ha en son, så säger hon, okej, hur kan det ske? Jag har ingen man. Hon var liksom bara öppen. Zacharia hade ju en kone. Kom igen, gubben, du vet ju hur du gör det här. Men han stängde hjärtat sitt. Och väldigt många kristna idag, de stänger hjärtat för de orkar inte gå på nya smällar. De har hört budskapet, de har varit framme till förbön och de har sökt helbredelser. Och så blir det att vi till slut rygger lite tillbaka ifrån den övernaturliga sidan av evangeliet. För det gör det lite enklare för oss. Men då har vi faktiskt plockat ett par hjul av bilen. Vi har slängt ut ett par av setene. Och när Jesus ser evangelien så ser det lite annorlunda ut. Då är det plötsligt inte de kärnevärdierna som Jesus levererade. Där man faktiskt kunde förvänta sig förvandling. Paulus säger ju detta, vet du. Att jag skammer mig inte över evangeliet. Vi har bytt att skamma oss lite över evangeliet. Och han säger, för det är Guds kraft till frälse. Amen. Och kraft är dynamo. Vad heter det? Hjälp mig, det som har gått bibelskola. Hanna. Dynamis. Guds övernaturlig mirakelgörande kraft. Amen. Till frälse. Och det betyder inte bara att bli född på nytt. Det betyder att bli räddet. Det betyder att bli helbredet. Det betyder att bli upprättet. Det betyder att bli befriet när man behöver befrielse. Amen. Evangeliet har inte ändrat sig. Och människors behov har heller inte ändrat sig. Amen. Men kyrkan har förändrat lite på det. Och jag tror att vi är på väg till att se en upprättelse. Amen. Jag tror nämligen att vi är på väg emot något som Bibeln beskriver om, som har med ändens tid att göra. Och vi vet ju självklart inte hur lång tid det tar. När man ser liksom Trump så tänker man ju att liksom, vi är allerede på övertid. Men det kan ta lång tid. Men jag har en känsla av att vi är på väg emot något som Bibeln beskriver som ändens tid, där mörke liksom blir mörkare och lyset kommer att bli lysare. Men det är något Gud kommer att göra för vi är inne i ändens tid, och det är upprättelse. Amen. Han säger det, att för det ska ske så må liksom Elia komma tillbaka och upprätta alla ting. Och det han vill upprätta, det är ju liksom det som Jesus stod för, som har med menighetens kraft och innehåll att göra. Amen. Det vi ser Jesus introducera, menigheten kommer till att vara fullt liksom frisk, det den ska vara för Jesus kommer tillbaka, för att vi ska gå igenom en mega inhöstning i världen för Jesus kommer och hämtar menigheten tillbaka till sig. Och därför så är det fantastiska saker som väntar på dig och mig. Det är vanskliga saker som väntar på världen. Och vi ser ju liksom det blir bara värre dag för dag. Och det bara eskalerar. Världen har varit i vanskligare situationer än det är nu. Om du tänker på 1900-talet, så var hela 1900-talet bara total kaos av kriger. Och vi är inte där idag. Men det är obehagligt det som pågår. Och vi ser det upplevs som en uppbyggelse till något som kanske eskalerar och blir värre längre framme. Och hur lång tid saker tar, det vet vi inte. Men en sak vi vet är att Gud kommer att göra ett verk i menigheten i förkant av det som ska ske. Och jag tror att vi är i begynnelsen av det. Jag tror att vi är i begynnelsen av något som har med att vi ska se det som kommer i liksom med Jesus i evangeliet för 2000 år sedan, det kommer att komma tillbaka. En förväntning på att den samme Jesus ska manifestera sig bland oss. En förväntning på att den helige ande som vilte över Jesus, det är den helige ande som är här när vi kommer på våra möten. Amen. Och när vi lägger våra händer på människor, så är det som när Jesus la sina händer på människor. Amen. Och vi ser då i skriften här att Jesus liker troen. Han är liksom inte bekymrad för Peters tak. Han är bara väldigt uppmuntrad över troen till dessa unga kara som firar ner den paralyserade vännen sin inför Jesu fötter. Och då ser vi ju hurdan, och det här är det ju, här är det ju alla möjliga människor som följer på det som sker, bland annat fariséer. Och de hade ju liksom ett annat hjärta bakom det som hände. De var ofta väldigt kritiska till Jesus, för de brydde sig om att människor fick sina mirakel. De var mest upptagna av att de tappte makten och kontrollen, att det blev flyttat över till en Jesus som egentligen inte brydde sig så mycket om deras regler, och att han också gjorde ting på sabbaten. Det var ju liksom det värsta. Och då säger ju Jesus något som provocerar de lovlärde väldigt, och det är att han säger då i vers 5, då han såg deras tro sa han till den lamme: "Son, dina synder är dig tillgitt." Och varför säger Jesus det i förkant av ett mirakel? Jo, för det att det är ditt och mitt problem. Vi känner att inte vi är på en plats där vi förtjänar miraklet. Vi känner att inte vi lever upp till en viss standard, och därför kan vi inte vara frimodiga. Kanske i Afrika eller kanske ett annat ställe, där kan kraften virka, men det är ett eller annat fel med mig. Och därför så kan inte jag förvänta det övernaturliga. Och så har fienden tagit frimodigheten ifrån oss för att vi ser på oss själv. Och det är ju detta Jesus plockar bort ifrån den lamme: "Son, dina synder är dig tillgitt. Glöm dig själv. Jag har tillgitt dig. Du är ren inför mig. Du kan förvänta dig alla mirakler i världen. Det är ingenting som står mellan dig och ditt mirakel. Du kan förvänta dig ett mirakel." Amen. Amen. Det är därför han liksom plockar den dåliga samvittigheten bort från mannen som ligger där, så han kan vara fri i sin tro. Amen. Halleluja. Och då säger han ju då i vers 8, då Jesus med det samma förstod i sin ånd att de tänkte slik med sig själv, sa han strax till dem: "Varför tänker ni slik i deras hjärta?" För de menade ju han var en gudsbespotter som tillgav synd. Och då säger han: "Vad är lättest att säga till den lamme: dina synder är dig tillgitt, eller att säga: stå upp, ta sängen din och gå?" Och det är självklart mycket lättare att säga: "Ta, dina synder är dig tillgitt", för det kräver ju ingenting. Det finns ju inget bevis bakom det. Men om du samtidigt också säger: "Ta sängen din och gå", och karen faktiskt går, då visar ju också det att du har makt bakom ordene att dina synder är dig tillgitt. Och det är det som är fantastiskt. Jesus har tillgitt din och min synd. Jesus har tillgitt alla våra synder, allt som skulle göra att vi inte duger inför Gud, allt som skulle kunna göra att vi säger liksom att ja, men det där med det övernaturliga, jag vet inte riktigt, det är liksom ett eller annat här som inte är helt som det ska, så vi tar och finner oss ett lite annat, lite mer enklare evangelie. Och så snackar vi om andra ting. Vi snackar inte om det övernaturliga. Vi snackar inte om det där med att förvänta sig ett mirakel eller bli helbredet. Och vi ber heller inte för sjuka. Det gör det mycket enklare. Då slipper vi den konflikten. Men faktum är också att då har vi förändrat konceptet. Då har vi gjort evangeliet till något annat. Amen. Och därför så ska vi vara frimodiga. Vi hade ju en i fjol i oktober, så hade vi en konferens i Stockholm, och vi kallade den för Heart Conference, och vi hade bett in där predikanter från Romania, från Norge, från England och så vidare. Och liksom det var, och vi har ju en ganska ung organisation, så att det liksom kräver ju då alla man till pumpene när vi ska ha en sån konferens. Så vi brukte ett stort menighetslokal i södra Stockholm och skulle liksom trycka till rejält då. Och konferensen skulle börja fredag morgon, och på onsdag så började jag märka en fryktlig smärta som gick in på baksidan här och så ned i benet, och så satte det sig också en smärta i ryggen som onsdag kväll och natt till torsdag blev helt fryktlig. Så jag låg och visste inte vad jag skulle göra. Mitt på natten hade jag legat vaken hela natten, det var bara så förfärligt ont. Så jag tog till slut mitt på natten, så bara tog jag honom till kona mig och sa: "Vad, jag klarar det inte. Jag klarar inte